Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, då säger vi varmt välkomna till ett litet specialavsnitt av FanPlus. Det är trots allt premiärvecka för OBOS Damallsvenskan som drar igång till helgen. Det har spelats en himla massa fotboll hela vintern och ja, vi kommer ju inte hinna grotta ner oss i allt som har hänt, men vi ska blicka lite framåt och det som väntar när den svenska seriestarten nu ligger för dörren. Jag som pratar heter Anna Rydén, med mig i studion idag så har jag Makoto Asahara och Kristoffer Bergström. Kristoffer, om vi börjar med dig, hur är läget?
Det är bra, det är bra. Det är ju röriga tider tycker jag. Jag tycker man försöker se matcher skitsvårt. Man läser referat som är så otroligt färgade från alla lags hemsidor. Så alla lag verkar svinbra. Alla förluster verkar så otroligt orättvisa.
Ja, till exempel så där Rosengårds genrep mot KIF Örebro, det spelades alltså på Jordbrovallen. Det var helt omöjligt att se för dem som inte faktiskt befann sig på Jordbrovallen. Och ja, det var ju ingen i den här studion som var på Jordbrovallen och kan lämna en rapport därifrån. Eller Makoto, var du där?
Nej, trodde eller ej. Jag satt mest och slogs av att om man då räknar 5+ historia även med den damasvenska podden, så är väl originaltrion återförenad för första gången på väldigt länge ändå.
Ja, det är väl ändå härligt att få
fint i det, tycker
kicka igång den här säsongen med denna trio i studion.
Sen vet jag inte om åtminstone två av oss har blivit klokare sen dess, men det återstår att se.
Alltså jag har blivit stendum. Det är så jäkla dumt där. Varför sätter jag mig? Varför tar ni in mig i den här studion för? Snälla, ni pratar massa. Så säger ni sådana här jättelätta frågor till mig.
Ja, vi frågasätter alltid din medverkan här inne. Men är du lik förbannat så följer du alltid med in när man frågar.
Ja, ja. Som en sån hund som har stryk så många gånger att inte slippa följa sin ägare varje gång. Förnedrar sig gång på gång och så kommer han då krypande. Hej Anna, se mig.
Helt funktionella relationer här som ni har.
Vi mår bra.
Ja, ja, det är alltid lika härligt att sitta här inne ändå och få snacka. Och vi har ju då som sagt en premiär den här veckan, men vi kan väl landa lite i det som hände i helgen innan det med cup-semifinalerna som ju spelat där Häcken vann mot Kristianstad med 2-1. Klara för final i år igen. Och Hammarby för första gången sedan 95 efter att ha besegrat Piteå. Siffrorna är ju 4-1, men det krävdes ändå förlängning för att komma dit, islossning i förlängningen. Kristoffer, vad säger du om resultaten och finalen som väntar?
Nej, men det anmärkningsvärda här är ju kanske Kristianstads vägen då, får man väl säga ändå. Det här är ju en sån gammal grej, vi pratar väl alltid om den när vi ses.
Ja, när ska vi slakta Svenska Cupen?
Ja, det har vi gjort så många gånger. Nej, kort resumé är ju att Svenska Cupen delas in efter geografi. Och de bra lagen finns söderut alltid, alltid. Så Kristianstad blev väl 4 i damallsvenskan i fjol. Och ändå fick de möta alltså alla tre lag ovanför tabellen, de på bortaplan också. Och de klarade av Rosengård och de klarade av Linköping. Och sen till slut Häcken blev lite för tuffa. Det är ju bara guld som räknas i kuppen förstås. Så det är ju egentligen, och de är inte bra nog det uppenbarligen då, utan de är lite sämre. Men de är ju moraliskt minst 2 i kuppen får man säga, fast de har rykt nu då. Hammarbys väg har varit mycket, mycket enklare.
Så är det verkligen, om tittar man på Hammarbys grupp där så hade de ju ett väldigt svagt motstånd i gruppen med att man hade Eskilstuna som ju tvångsdegraderades. Man hade Uppsala som fick platsen upp i damallsvenskan. Och ja, nej, det var ju inte så att de har testats egentligen förrän mot Piteå. Och då får man väl säga att Piteå ändå stod upp ganska bra, som faktiskt får med sig ett 1-1 resultat borta, pressade Hammarby till det. Men ja, vad tänker du kring resultaten och finalen, Makoto?
Om man börjar med just kuppens upplägg som vi väl har tjatat mycket om, så är det ändå ganska intressant att man har geografisk uppdelning och Hammarby ändå hamnar i en annan grupp än Djurgården och AIK. Beroende på sida av stan, eller vad man ska säga. Nej, men alltså jag tycker att man ska nog akta sig för att ändå bara titta på att Hammarby har haft en lätt väg hit. För det är ett lag som jag tycker verkar ha tagit ganska många kliv jämt emot förra säsongen. Det är tydligt att man har värvat in spelare som verkligen gör det här laget bättre. Japanska supertalangen Maika Hamano och givetvis en av dem som imponerat väldigt mycket här under inledningen. Man har ju tappat viktiga spelare i Emilia Larsson, Emma Jansson och så vidare. Men jag tycker ändå att det finns en ganska stor framåtanda i Hammarby. Såklart Piteå gör en jättefin match här tycker jag, som faktiskt ändå tar det här till en förlängning. Och de har all heder för dem har hanterat kuppen. Men Hammarby är ganska långt komna. Men för deras del, här gäller det ju bygga in en vana vid att man kan vinna saker. För de är ju den här kuppfinalen mycket viktigare än Häcken på det sättet. Häcken vet hur man vinner saker. De har vunnit SM-guld. De har vunnit kupp. De vet vad man gör. Hammarby har ju inte vunnit någonting. De har inte nått den här Champions League-platsen som de haft som målsättning tidigare. De har inte gjort det. Nu sätter vi väldigt höga krav på ett lag som har varit uppe i 2 säsonger. Men jag tycker ändå man kan göra det här sättet i spelarna. De har värvat in svansföringen som föreningen och klubben har haft. Så här är det lite upp till bevis att visa att jo, den här säsongen, 3:e gången gilt, nu kan man faktiskt hota lag som Häcken och Djurgård, eller, och Rosengård, för det har de inte kunnat innan.
Nej, här slänger du in Djurgården. Nu är du definitivt i herrans svenska tankar och tänker för att Djurgården på damsidan ska vara med och slå som SM-guld eller Champions League.
Jag sa ju Rosengård, jag rättade mig själv mitt i meningen, det är viktigt att poängtera här. Att...
Men Djurgården finns ju i den här serien också, det är väl ingen av oss, för alla har ju tippat, vi ska gå in lite på tabelltipsen, men det är väl ingen som har Djurgården topp 3 va?
Inte på damsidan, absolut inte.
Nej, bara så att vi är helt överens här. Och Hammarby och hur tongångarna låter där, det ska vi faktiskt lyssna mer på om en liten stund. Vi ska träffa ett av de kanske bästa nyförvärven den här säsongen och den kanske viktigaste namnteckningen för Hammarby om man ska kunna vara med och slåss om det där guldet och ta en topp 3-plats. Jag pratar om Julia Roddar tillbaka från Washington Spirit och Madeleine Janogy. Men mer om det om en liten stund. Kristoffer, vad säger du om jag säger det där att Julia Roddar kanske är ett av de mest spännande nyförvärven? Eller ett av de bästa? Spännande finns det ju mycket ungt och lovande, men ett av de bästa med den rutinen hon kommer med.
Jag tycker om hur du klyver den frågan där, för spännande är det ju inte. Hon är ju en väldigt pålitlig spelare på något sätt och vis. Väldigt löpstark, rejäl, fysisk och det lär hon inte ha blivit sämre på i USA i den ligan där. Så det är ju en jättebra värvning och det är ju just för tryggheten. Hon kan ju spela nästan varje minut, det tror jag. Så det är styrkedemonstration förstås. Att få in den sortens spelare som, det är ingen chansning. Vanligtvis måste man värva någon utifrån från ett land kanske och hoppas på det, men det här får man ren klass rakt in där. Och bra uttal också. Det är Roddar, visst är det så? Vi diskuterar jätteofta om många säger Roddar, men det är Roddar, så ska det vara.
Så ska det vara, och Janogy då som valde att stanna kvar. Men som sagt, mer om det sen, vi ska inte grotta ner oss där i nu, för det kommer komma långt snack med Julia och Madeleine om en liten stund. Om vi då blickar fram emot Damallsvenskan som jag var inne på, vi har alla tippat den här serien. Jag tyckte det var otroligt svårt igår. Jag ville ha 2 lag som 2 och till slut så slutade de 2 lagen som 3 och 4 i min tabell. Så mycket tror jag att det kommer svänga i toppen i år. Men om vi börjar där nere då. Det kommer ju väl bli som det var i fjol, att det är ett gäng lag som har en egen liten liga i botten. Eller vad säger du, Kristoffer?
Jag är inte 100 på hur det kommer dela sig riktigt. Jag vet inte. Ett lag som Piteå till exempel som kan skita sig för rejält och de kan halka där nere, eller så som sagt Svenska Cupen semi och pressa Bayern. Så det är lite svårt liksom att avgöra förstås nu. Jag tycker det mest spännande av botten, de förmodade bottenlagen, är IFK Norrköping. De tycker jag känns jättekul med en sån kanonförsäsong som de har gjort där. Så, och de slog Vittsjö senast nu. Kontrollerar Vittsjö och vinner ganska enkelt med 1-0. Så som det verkar enligt den helt objektiva rapporten man har läst. Och fortfarande väl, de värvar ju Nicole Robertson. Det är hon som var så grym i fjol i elitettan.
I Uppsala, ja.
I Uppsala, ja, precis. Mm. Och hon har inte spelat än överhuvudtaget. Och man har fortfarande det reservkapitalet. Också värvar man Dilja Sommers nu då, senast, precis. Det är hon som har varit i Häcken nu. Tack. Mm. Så man har liksom fortfarande nya spelare, klassspelare som inte varit i spelen. Och ändå så kryssar man och slår riktigt bra damasvenskt motstånd, har gjort flera gånger nu. Så där Jag ser verkligen fram emot att se dem när det smäller till här. Det känns som att, baserat på en försäsong bara, som att det här är ett lag som siktar på att hålla sig kvar och som kanske har kvalitet för det också, även om man borde då tippa dem på nedflyttningsplats. Så har inte jag gjort det, utan jag har BP i Uppsala att de ryker.
Alltså om man stannar vid Norrköping lite, just att få tillbaka...
Väntat att du gör det, Mankoto.
Ja, men det är ju faktiskt där man ser fram emot väldigt mycket, ja, och ser hur det ska gå. Det här är ju ändå en grupp som också är en väldigt, alltså, homogen grupp. De har verkligen byggt det här och det är många, det finns en blandning av, alltså man har ju scoutat väldigt bra på att hitta spelare som har utmärkt sig i de lägre divisionerna. Jag tänker en spelare som Ebba Handfast till exempel i mittlåsen, gick in och var strålande i elitettan förra säsongen. Man såg sin möjlighet att faktiskt kunna kliva upp direkt. De har ju inte varit i elitettan länge, ska vi komma ihåg. Det här är ju ett lag som, ja, det var ju två säsonger det blev i elitettan och sen nu rakt upp. Och då kan man ju tänka att de borde väl åka ner lika fort. Och såklart truppen, nej, det är inte kanske de absolut största namnen i det här laget, men de har en jätteskicklig tränare i Tor-Arne Fredheim. De har en trupp med, ja, både Trotjänare och Lovisa Gustafsson till exempel, som ju betytt hur mycket som helst för den här gruppen och truppen och på planen också. Kryddat med nyförvärv som jag har Robertson och Sommer som kommer tillbaka här fram till sommaren och så vidare. Så jag har dem inte heller under strecket. Men det sagt så är de ju ett av lagen som kommer vara inblandade där nere. Jag har väldigt svårt att se att de ska göra någon sorts Hammarbyresa och bara flyga rakt upp i tabellen. Så mycket växlar tänker inte jag dra från en försäsong. Men det, för mig så är det väl, jag har Uppsala och Kalmar under strecket här och nu. Men man väljer ju vrakar mellan ganska många lag där. Det är väl en liten överraskning jag har på kvalplats där då, som man många nog inte skulle ha med i bottenträsket. Och jag kanske ångrar det lite med tanke på hur det såg ut i kuppen. Men det är ju Piteå. Och det är väl just för att jag är inne på att det kommer krascha. Att känslan är tyvärr att förr eller senare kommer det krascha med de här långa resorna de har. Med allt som hör till att spela fotboll uppe i Piteå. Att det på något sätt kommer bli ohållbart förr eller senare. Så därav Piteå på kvalplats. Men om de gör som de ska, då ska de ju tillhöra det här, ja, mittenskiktet som man har från plats, ja, 69. Med lag som inte kommer att slåss om några Europaplatser, men inte heller kommer att behöva oroa sig allt för mycket över nedflyttning.
Och det är Vittsjö, Djurgården, KIF Örebro, antar jag.
Det är precis de tre lagen.
Det brukar vara de som alltid hamnar där.
Ja, Vittsjö var väl med där uppe egentligen i den här Europagruppen tidigare. Men med tanke på hur det såg ut i fjol och hur truppen ser ut idag, så känns väl ändå som att det är mittenskiktet de får hoppas på, för att som sagt en dålig säsong för Vittsjö, då kan ju de också vara nere i botten och kriga. Det är trots allt en klubb som gjort under med väldigt små medel tidigare.
Och som har tappat en av damallsvenskans bästa målvakter inför den här säsongen, Sabrina D'Angelo. Även Shannon Lynn som var det trygga andrahandsvalet där bakom har ju slutat nu med målvaktstränare i Rosengård, så där finns det ju lite frågetecken. Men om jag ska se vad jag har i botten, så har jag ju samma som åker ut som dig, Makoto, nämligen Uppsala och IFK Kalmar. Jag har väldigt svårt att se hur IFK Kalmar ska få ihop det här projektet det tuffa andra året. Jag menar, i fjol så räddades man mycket av Elisa Walker och målen hon gjorde. Hon har lämnat för Brann, gått till norska mästarna. De hade en ersättare på väg in från Nya Zeeland, tror jag det var. Hon skadade sig. Så att målskytten där kom ju aldrig riktigt, och jag har svårt att se hur de ska rodda ihop det där riktigt. Så att Uppsala och IFK Kalmar åker ner för mig. Sen har jag faktiskt IFK Norrköping på kvalplats, även om jag hoppas att de ska gå bättre än så. Sen tror jag ju faktiskt att, även om jag har dem som nya just nu, Djurgården, så om den bollen börjar rulla, jag tror ju att den bollen kan rulla snabbt åt något håll. Får de då stämma
oklart vilket håll.
Ja, får de då stämma från början så kan det bli bra. Men tittar man på deras inledande program så spelar de alltså premiär borta mot BK Häcken. Sen har de KIF Örebro hemma. Sen kommer Rosengård på besök. Och efter det kan man få möta ett IFK Norrköping som kanske har lite vind i segern inledningsvis. Det kan börja knorra ganska fort hos Djurgården. Vi har ju sett det blåsa, storma där några säsonger tidigare, så att de kan mycket väl hamna ner i det där.
Detta märkliga Djurgården får man ändå säga på något vis där. Vi har ju följt serien ganska länge och det är som att man tänker att de bygger nytt hela tiden eller värvar klokt eller så att, och det blir liksom aldrig någon stabilitet, det blir aldrig en riktigt tydlig spelidé. Man blir alltid besviken för man vill inte se dem som ett bottenlag. Man vill se att här finns ambitionen, här finns någonting. Men så blir det aldrig riktigt så. Det känns som, jag menar, om man tar Vittsjö till exempel, känns som ett lag som är ett under halvan lag som överpresterar. Så känns det precis tvärtom i Djurgården, att det finns någonting där som borde sikta uppåt. Men varje gång sitter man och är sur. Och det kanske är att man är lite dum. Man kanske liksom skulle bara fatta det hela tiden så. För att det är, ja, jag har dem som sjua Djurgården, för att det finns ju där utan vidare då, den potentialen. Men när ska det kännas riktigt tryggt? Tar man Hammarby så ser man ju direkt det. Att det har känts bra och häftigt, och så har det spetsats till. Djurgården känns helt enkelt som det byggs om och förändras, och så litar man inte riktigt på det man har.
Men där tycker jag väl i och för sig att de har hittat lite mer stringens i värvnings- eller rekryteringsbiten, att det har, inför förra säsongen så var det jättespännande spelare som kom in, tyckte vi, överlag. Nu har man ju Matilda Plan som kommit in, som ju är superförsvarare verkligen, och kommer alltså, försvarsuppsättningen tycker jag känns kanon. Sen är ju frågan, vilka ska göra målen framåt? Hur ser det ut med offensiven? Där kommer det vara väldigt mycket ansvar som läggs på vissa spelare som är lite oklart hur långt det kan bära. För jag skulle väl vilja se att man får in en riktigt tydlig notorisk målskytt som kan ösa in mål där framme och vara en matchvinnare för dem. För där saknar jag lite i Djurgården.
Ja, de har ju Hailey Dowd, men
det är inte riktigt den,
once again.
Inte riktigt den liksom slagkraften på allsvensk nivå, så att säga. Intressant detalj, nu kommer jag fastna i Norrköping lite här, och det får ni ta egentligen. Det är ändå anmärkningsvärt att de är uppe faktiskt. Men att man har Växjö, Kalmar, Uppsala som första tre matcher.
Välkomna ju, till serien här, rullar vi ut röda mattan.
Ja, men det är ju också en sån här boll som kan rulla åt olika håll. Tre segrar där, det är inte otänkbart. Då är de uppe och kommer prata om succé och allt möjligt. Tre
därför
förluster.
Kanske de har luft under vingarna när Djurgården kommer dit.
Precis som du sa. Men det kan också mycket väl vara tre icke-segrar. Det kan vara tre förluster, för att det är fortfarande lag som man ändå ska ha någon sorts jämn nivå mot. Säg att det blir det. Ja, då har man ju världens mardrömsschema när man ska ha Djurgården, Häcken, Piteå borta, Rosengård, Linköping. Ja, då kan det ju falla väldigt, väldigt fort. För att de där tre första matcherna för Norrköping är otroligt viktiga.
Och så kommer det ju bli för alla de där lagen som är inblandade i bottenträsket. Det var ju det man såg på IFK Kalmar i fjol, med att de klarar ju så mycket för att de vinner rätt matcher. Att man vinner mot de andra bottenlagen. Det är där man måste ta sina poäng. Det spelar ingen roll om man står upp bra länge mot topplagen. Det är skitsamma så länge inte det ger poäng. Eller om man bara förlorar med ett mål mot Rosengård eller Vittsjö eller något annat jobbigt lag att möta, där man tycker att man står för en bra prestation. I slutändan är det ju poängen som räknas, och för bottenlagen gäller det nog att ta dem mot varandra. Och apropå Djurgårdens spelschema där, med jag stannade ju vid Norrköping, efter det så har man ett derby hemma mot Hammarby dessutom, så att runt 1 maj, ja, då får vi väl se hur Djurgården mår och var de står och var i tabellen de ligger.
Ja, men det är svåra resonemang här, spelscheman är. Man ska möta alla lag, och någon gång det gäller ju att hitta lägen där det är bra att möta lag också, och det kan ju vara precis i början av säsongen, så att jag vet inte helt hur det är. Det psykologiska, jag förstår vad ni pratar om förstås, men jag är inte hundra på att det är så jävla hemskt att möta bra lag i början, för att man kanske får någon mercy-poäng här och där, och sen vet man nu lättar det, för nu kommer det liksom det här, så att det går att vända och vrida ganska mycket på det här. Man ser ju lag som kliver in och torska de första matcherna mot så att säga svagt motstånd, och sen kommer släggan, att det sen är kört i flera matcher i rad. Så att det här kan vi vrida på ganska mycket, som man gör i försäsongspoddar.
Som man gör, och som man gör när man får sitta och analysera och gråta ner sig i allting som man ännu inte vet någonting om överhuvudtaget. För det är ju den positionen vi befinner oss i. Hörrni, det är ingen som har nämnt Växjö DFF där bland de som ska åka ut, en av nykomlingarna i år. Vi har ju tre nykomlingar i serien i år. Vad säger ni om Växjö DFF? Kristoffer, vi stod och svor åt dem ganska mycket senast de var uppe i den här serien. Då var de ju en riktig slagpåse som inte ens lyckades göra mål.
Ja, och de hade lite rörigt med vilken taktik de hade. De hade en stor trupp där inte alla kunde vara med. Alltså det var inte ett härligt lag att följa, tyckte inte jag överhuvudtaget. Nej, finns det plats för Växjö och Kalmar? Båda två med ekonomi, med intresse, med upptag, med områden man kan ta upp spelare ifrån och sånt där. Det vet jag inte riktigt. Men jag kan inte välja. Jag var tvungen att välja någonting. Jag tänkte att BP skulle ryka. Alltså. Så att jag vet ju inte riktigt. Så jag har ju sett både Kalmar och Växjö att de klarar nytt kontrakt. Och jag kan inte basera på säkert mycket mer än jag ser lite resultat på försäsong. Och jag ser, ja, det här spelare som har damasvensk rutin. Alltså det är mer såna otroligt ytliga grejer, så att det, vad jag säger om det är inte värt någonting egentligen.
Men det Växjö man kände när de åkte, absolut, de åkte ur med dunder och brak, men det var väldigt tydligt direkt när man åkte ner, vi ska upp igen. Mm. Att man har en tydlig idé på hur man ska ta sig tillbaka direkt. Det var inte bara misär och nu är det som det är och alla spelare lämnar och allting. Utan man hade en tydlig idé. Nu ska man tillbaka. Man ska satsa på det här är sättet man ska göra det på. Lyckas med det. Ta sig upp. Och där tycker jag väl tala för att de har en tydlig idé. De har lärt sig från förra gången de var där. På samma sätt som Kalmar kanske lärde sig från sin förra session. Men Växjö var ju mycket snabbare tillbaka upp då. Så jag tror väl ändå att Växjö löser det. Jag har dem på 10 i mitt tips.
Mm, jag har samma, och där ska man ju också ha med sig att de har ju en spännande anfallare i Evelyn EJ. Se hur hon står sig i Allsvenskan. Hon fick ju gärna inhopp hos Häcken där hon ju var tidigare. Gjorde det bra i Elitettan i fjol. Nu får vi se om hon håller på den här nivån när hon faktiskt får lite ansvar och press på sig också som den som ska göra målen. Sen så har ju Växjö också då tryggheten i ekonomi. Man har en miljonär som står bakom den här satsningen som har sagt att han kommer att fortsätta pumpa in pengar i det här för att de ska känna sig trygga. Och det är ju någonting som har diskuterats i många klubbar i den här serien. Hur ekonomiskt tufft det är. Så att ja, nej, vi får väl se om de lyckas hålla i det här. Sen så kommer det ju inte vara som i Elitettan i fjol där de faktiskt gick obesegrade genom den serien. Nu gäller det ju att man inser var man är i näringskedjan och inte att man kommer in och tror att man ska spela hem serien, och det verkar inte som att det är inställningen de har heller, utan de vet vad som gäller där nere.
Om vi hade haft ett fantasyspel för damallsvenskan, vilket vi dessvärre inte har, så hade Evelyn Ije varit i mitt lag i alla fall, det kan jag säga. För jag tror att hon kommer att göra de där målen som krävs. Mm. Det är en så pass spännande spelare, tycker jag.
När du är inne på ekonomi, så jag får gärna en liten utvikning bara som jag tycker är så himla intressant, just vad som händer i världen just nu i damfotbollen, där man läser om publikrekord lite överallt. Senast var det San Diego som slog något stort rekord. Det är ju att det sker helt olika saker i USA mot Europa just nu. I Europa så är ju utvecklingen den här IFK Norrköping, Malmö FF,
de klassiska dubbelklubbarna.
Ja, och egentligen herrklubbar i grunden som har banat vägen och haft pengar och kunnat skjuta över lite. Och här kommer alltid ramaskri att det är någon sorts välgörenhet för damerna som inte står på egna ben. Hej Frans Brorsson, vad tycker du om det? Och det, så är det, det tycker många, det tror inte jag det är, utan det här är någon sorts investering fortfarande i, kan man liksom dubblera, alltså ha två lag, det finns en otrolig tillväxtpotential i damfotbollen förstås, eftersom vi vet om att då och då väcker en otrolig uppmärksamhet och serielunken är fortfarande inte riktigt det som den ska. Det sker i Europa, exakta motsatsen sker i USA just nu, där nya klubbar startar som bara är damklubbar och som skapar en egen profil, lite som LDB Malmö gjorde. Minns ni det när Rosengård ett tag när alla med hoppade?
När de gick ur Malmö FF.
Precis, och innan de blev Rosengård. De skulle de liksom bli någonting eget. De hade någon tvålfabrikör eller vad det är med sig. De försökte lite, det bet ibland med lite roliga filmer och sånt. Ibland funkar det inte riktigt så här. Namnet var ju rätt yxigt och allting. Det funkar väldigt bra i USA just nu med Portland som inte är så nytt. Men Angel City till exempel, eller Kansas. Det är alltså lag som startar, till i Kansas bygger de till och med en ny arena som bara är damlagsarena då, där Mimmi Larsson ska spela nu då och Hanna Glas, va? Och så, och det är väldigt intressant att se det, att båda varianterna fungerar just nu. Vi ser både att damklubbar växer fram som har lite miljonärer som bakom sig i USA och får jättesnurr på det och får tiotusentals människor på matcherna, och vi ser i Europa att då de klassiska lagen, så antingen så kommer de här parallella varianterna fungera ett tag, eller så kommer det ena slå ut det andra. Vi får se lite, för det är ju en diskussion som alltid har funnits nu, vad som ska hända med, ja, vad händer med Rosengård när Malmö FF går upp i serierna till exempel.
Men ligger inte den skillnaden lite i hur amerikansk sport är uppbyggd också? Att du har franchiseverksamhet på ett annat sätt, att det är ligorna på sånt sätt, har kontrakt med alla spelare och sen har de franchises som placerar ut i olika städer. Att ligan som helhet mycket mer aktivt jobbar med marknadsföring för alla lagen. Och på så vis är det ganska naturligt att...
Det gör det, men svensk fotboll kommer ta ena eller andra vägen. Måste göra det. Om svensk fotboll har just nu tagit USA-vägen då, om vi säger så, fast i mindre skala. Alltså helt enkelt, det
ja, med,
knippar med damfotboll.
Med Rosengård till exempel. Ja.
Vittsjö knippar med damfotboll, man knippar KIF Örebro och så vidare. Det är ju det man gör. Och gamla Umeå för länge sedan och så. Som finns fortfarande. kvar. Ja, ja, men ni förstår vad jag menar. Det gamla. Så det blir väldigt intressant att se, för just nu det känns som en brytningspunkt. Vad kommer hända exakt med det här? Kommer Europa köra ett eget sätt och USA ett annat sätt? Det vill jag verkligen se. Så det får vi titta på framigenom, och det blir kul att följa utvecklingen.
Ja, det blir det, att se vad som händer i den här serien. Vi siar ju, det är ju det vi håller på med i det här avsnittet, eftersom vi inte vet någonting om säsongen än så länge. Men ja, vi har varit inne på lagen som kanske kommer hamna i mittenskiktet, för vi kommer inte gå igenom tabellen position för position och grotta ner oss i allt och alla här och gå in på liksom vem har ont i lilltån här och där. Men toppskiktet då? Vad kommer hända där? Hur stort är toppskiktet? Är ni med mig på att det är 5 lag som gör upp?
Ja.
Samma 5 lag som var där uppe i fjol om man ser tabellmässigt.
Nej, jag har inte lagt in KIF Örebro i topp 5. Nej, och inte IFK Norrköping heller.
Kristoffer, är KIF Örebro 8?
Oh, ja. Nej, fan, vad det, och det är sjukt att det händer ju bara liksom. Jag försöker inte sätta dem där. Det är ingenting. Det var ju alltså någon gång vi sände, vi verkligen nästudade, det är 3 år sedan kanske eller någonting, när det enda jag visste var att KIF Örebro skulle bli 8. Jag liksom tippade alla andra lag och svajade lite, men KIF Örebro höll kvar. Och så var det ett mål sista gången som gjorde att de räddade, om de var 7 eller om de blev 9. Och det var så jävla bittert, för att det var, jag trodde jag skulle få rätt på det. Men deras genomsnittsposition måste ju vara 8. Det måste ju bara vara så, för de kommer ju fan alltid där.
Jag har stuckit ut hakan, satt dem på 6:e plats faktiskt.
Men det är otroligt stört, det är, liksom, det är så jävla galet av det.
Ja, det är helt sjukt egentligen. Ja. Men alltså, det är just att jag vill tro att, med tanke på hur de, så bra som jag tycker de jobbar som förening med marknadsföra sig, med värvet utifrån deras resurser och hur mycket de brinner för alltihopa, så hoppas jag att det ska lyfta för dem, att det ska ge frukt. För det är många unga spännande spelare som har fått chansen där. Och, ja, Anna Sandberg är ju ett bra exempel som gick vidare till BK Häcken sen och gjort, kommit in i landslaget och allting. Men så att jag hoppas att det lyfter förbi 8:e platsen för dem. Nu,
ja, det här var inget hattal av mig. Jag tycker
nej,
det är mycket om deras samhällsengagemang. Jag tycker om den föreningen väldigt mycket. Sådär.
Och jag tycker det behövs en sån nu när tyvärr Eskilstuna inte är kvar. För där har vi en annan sån förening som verkligen tog samhällsengagemang som betyder någonting för staden. Och det är sorgligt rent ut sagt, ja, att verkligen. De av ekonomiska skäl inte är med oss här uppe i de här svenska nummer.
Och de ville säga någonting med sin fotboll, sin klubb. Allting.
Ja, jag tycker det är otroligt tragiskt faktiskt.
Ja, och jag har också då KIF Örebro 8 bara för att vi ska rub it in. Men det är ju det här också att de känns så stabila där, och det är ju många andra lag som inte är så pass välmående att de känns stabila någonstans. Vi pratade om Djurgården innan till exempel, vi har lyft Piteå som också känns att de kan ladda vad som helst. Lite samma sak med Vittsjö i år, även om de har några riktiga klassspelare där. Men de 5 lagen som alltså kommer vara med där uppe, det är fjolårsmästarna Rosengård, det är då 2:an från i fjol, Häcken, vi har Linköping som knep Champions League-plats i fjol, vi har ett Kristianstad som är väldigt sugna på att komma bättre än den där 3:e-platsen som de gjorde åren innan, i fjol blev de ju 4, och så då 5:an från i fjol, Hammarby. Men hur slutar det i år då? Vilka tar Champions League-platsen? Om vi börjar på 3:e-platsen, vilka kniper den sista Champions League-platsen enligt er?
Jag satt Hammarby, och det är inte för att jag tycker att Linköping eller Kristianstad underpresterar på något sätt, för jag tycker jag har tippat dem för lågt på 4:e och 5:e plats. Det är ju så spännande det där toppskiktet är, tycker jag. Men det känns som att Hammarby behöver ta det här klivet, och de har tydligt visat att de vill göra det, och jag tycker att de bygger sin trupp och gör väldigt mycket rätt. Som sagt, de har värvat in Julia Roddar. Det är en helt fantastisk spelare som kommer. Och det är en typ av spelare som jag tycker de behöver också, som bidrar med den stabiliteten som de kommer göra. Och sen en Madeleine Janogy, där humör hon är på, alla andra spelare. Det finns ju otroligt mycket kvalitet i det här laget. Och då tycker jag väl att, ja men, jag sätter dem på 3:e-platsen. Jag minns inte om jag faktiskt till och med gjorde det förra säsongen, eller om jag satte dem 4 då. Jag minns inte hur jag gjorde inför, men nu har de 3 i alla fall.
Jag hade de 3 redan i fjol. Det fick jag ju äta upp då. Det gick ju inte alls. Ja. De var ju inte riktigt med och slog som Champions League-platserna på slutet i fjol. Men ja.
Och visst är det väl jag som alltid har satt dem ganska lågt.
Ja, det är alltid du.
Skulle inte de åka ur?
Nej, för fan. Kanske. Nej.
Nedre halvan tror jag
du har haft. Jag tror jag har varit ganska... Men jag är ganska nöjd med de tipsen. För att de har varit motströms i alla fall. Jag säger, ni får hålla på och febra. Jag tror att de kommer lågt. Jag vet inte exakt om jag har haft rätt i siffror. Men jag tycker jag har haft lite rätt i känslan efteråt. Att de var inte riktigt så. Det här är så svagt resonemang.
Är du med på hypen nu då?
Men, ja, mer än så. Jag tror att Hammarby vinner.
Oj.
Ja. Danny.
Du har dem etta.
Ja.
Ja, det brukar man ha vinnande.
Ja.
Tack.
SM-guldet ska alltså till Södermalm i år enligt Kristoffer. Ja. Vad har hänt här, Kristoffer?
Ja. Det som har hänt är att jag tror också att jag har haft rätt på vinnare typ varje år på slutet. Hela tiden. Men sorts känsla. Och så kommer man där igen. Är det analys eller är det känsla? Eller är det tur? Det är nog tur. Och sen historierevisionist, men jag ljuger också förmodligen. Har jag inte haft rätt. Jag vet inte riktigt. Det man kan säga med Hammarby är att vi har sett deras högsta nivå jättemycket. De växer sig starka. De blir lite mer cyniska för varje år. Och i år så har de förbättrat laget, skulle jag säga. Jag tycker det är bättre än det som hade. Så jag tror att det här är en stormakt. Jag tror att det här, och att pengar, de får mer och mer pengar, att det är något sätt också något som kommer ge utslag i längden. Men alltså, varför de ska komma över Rosengård och Häcken, hur ska man svara på det? Det vet jag inte riktigt. Det är ju någonstans jättesvårt att säga. De har ju ungefär lika många stjärnor i lagen. Så fråga inte, men jag tycker att det finns en liten tröskel ner till Linköping Kristianstad. Trots då det Kristianstad gjorde i kuppen nu, så tycker jag truppmässigt att det ser ut som att det är tre lag som är aningen lite bättre och lite vassare.
Jag håller ju med där och tycker också att det där är, fast jag tycker kanske att det känns som att Linköping är de som halkar efter lite mer. Det är ett styrkebesked av Kristianstad att få behålla en sån som Evelyn Vien, att man har Tabby Tindell. Man visar också lite på det här näringskedjan i serien när man kan plocka in Eriksdotter och Wickenheiser från de här lagen som då är i mittenskiktet. Några av de bästa spelarna hos konkurrenterna får in dem. Man har betade få i den här serien som gillar utmaningar och lägga pussel så mycket som beta och försöka outsmarta sina konkurrenter. Att jobba med det hon har. Så att det ska bli spännande att se. När jag försökte tippa den här så ville jag ju då ha två lag som tvåa i serien. Jag ville ha Kristianstad och Hammarby där. Det slutade med att de ligger trea och fyra i min serie.
Men nu Anna, nu är det ju alltså då något lag som fattas här uppe i topp tre.
Ja, men det blev ju så att Kristianstad är ju fyra i min serie.
Ja, de blev fyra. Okay, ja.
Och Hammarby trea. Så att ja, för min del blev det ju då så att Rosengård kommer ju inte försvara sitt SM-guld i år.
Jag har dem som etta.
Ja, det är ju skönt att vi har olika segrar.
Det är inte ofta.
Nej. Och för min del så hamnar ju guldet på Hisingen. Anvegård börjar göra mål. Rosa Kafaji som äntligen kan spela fotboll igen.
Ja, har hon kommit igång? Eller hur?
Det kan man väl säga. Hon har väl gjort mål i nästan alla gruppspelsmatcher i cupen och gjort det väldigt fint på försäsongen. Har ju dessutom då under sin skadeperiod faktiskt kunnat bygga på sin fysik hon inte riktigt hade tidigare. Vi har ju sett hennes teknik mycket i AIK under den tiden hon spelade. Hon gick ju sönder så fort hon kom till Häcken. Har fått bygga upp där, har en säsong i den miljön bakom sig och ska bli väldigt spännande att se i Häcken i år.
Det är en sån spelare som också alltså verkligen lyfter av just en sån liksom styrkehöjning med tanke på inställningen och pannbenet. Alltså så hårt som hon jobbar i offensiven, ettrig, alltså vinnarskalle ut i fingerspetsarna, att då lägga till lite mer styrka i duellspelet och sånt, det gör ju extra mycket för den typen av anfallare, ska jag säga också.
Ja, hon är en av de mest spännande att se. Ja, just för att vi vet ju inte riktigt. Hon var ju superlovande och verkade jättespännande och sen direkt i koncerner, så man liksom, är hon lovande fortfarande eller har det hänt mycket nu så att hon är en, ja, en stor försäljning på gång och sånt där. Är hon så bra? Vi vet ju inte riktigt alls vad det är. Men som sagt, bra på försäsongen, ja. Men jag vet inte. Jag tycker det blir spännande.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Och det skulle inte förvåna mig om hon är en av tre nominerade i kategorin årets genombrott när vi summerar den här säsongen framåt november. Men de senaste åren så har vi ju sett rent i guldstriden så här. Ganska många matcher på slutet där det faktiskt inte betyder någonting längre. Det har avgjorts lite för tidigt den här serien. Vad tror ni om den här säsongen? Kommer det leva in i det sista eller kommer då Rosengård enligt Makoto för jag bucklan tidigt, Kristoffer? Att Bayern får säkra det tidigt, eller?
Jag tror att det lever både i topp och botten. Det ser så tätt ut. Det är så många lag nu som kan slå andra lag. Man pratar ju ofta liksom om man har gjort att det är två lag i toppen, bara Häcken och Rosengård, och att det finns uppenbart en eller möjligen två slagpåsar där nere. Nu ser man ju 5-6 lag och så något som floppar också, som kan vara både nere. Och sen som sagt då, en kvintett där uppe. Det, så jag tycker det ser väldigt läckert ut innan. Jag hoppas det håller vad det lovar liksom, på något vis. För att det är ju verkligen så att den som ligger femma skulle lätt kunna grusa ett guldlags förhoppningar sista omgångarna. Alltså att, ja, det så bra klass håller ju de fem lagen. Så det är ju ingen skräll ens om inte ettan tar tre poäng från femman liksom på slutet. Så att det känns inte alls som att det är två seriefinaler och sen är resten bara hova in tre och sen inte gå på pumpen bara typ upp i norr eller någonting.
Det man kan konstatera är väl att om det skulle vara så att det avgörs tidigt den här säsongen och att vi inte får någon spänning i slutet, då är det ju ett av två lag, vill jag ändå sträcka mig till fortfarande, som då har grovt underpresterat. För om Rosengård eller BK Häcken är avhängda, då har de gjort en misslyckad säsong. Deras ambitioner ska ligga i att de ska kunna vinna SM-guld. Det här ska vara en tydlig ambition hos de två klubbarna. Jag vill inte sträcka mig att Hammarby ska ha det som ambition, även om de har som tipsen. Men så att ur det här perspektivet. Sen absolut, Rosengård har inte imponerat på försäsongen överhuvudtaget. Åker ur kuppen och förlorar mot GIF Örebro där i genrepet. Truppmässigt finns många frågetecken med skadelägen. Och jag kan inte för allt i världen förstå att man lånar ut Atina här nu till Örebro just också när mittbacksfronten ser ut som den gör i Rosengård. Men det här är FC Rosengård. Det här är ett lag som har mästare liksom ingraverat i DNA. Det är ett lag som allt annat än att vinna en titel är inte acceptabelt. De har Caroline Seger. Hon har ju Seger i namnet. Alltså, ni förstår vad jag menar. Så att ur det här perspektivet så blir det väldigt svårt för mig att tippa något annat än Rosengård vinner på förhand, hur dåliga de än ser ut på en försäsong. För de skulle mycket väl kunna bara vända på det här, vinna 10 raka. Man inte riktigt förstår hur det går till med att de ändå gör det. Kanske inte imponerar, de kanske inte glimrar med att de ändå gör det. Häcken vet jag inte om de har byggt upp den här vinnarkulturen på det sättet. Absolut, de har imponerat jättemycket i slutet av förra säsongen och har ett bättre lag på pappret möjligtvis till och med än vad Rosengård har. Men just det här alltså svårkvantifierbara som Rosengård har, där talar för att de ändå löser det. Men sen hoppas jag att det kommer leva in i sist och att Häcken visar att jo, visst kan vi vara med och slåss om det. Jag hoppas att Hammarby visar. Jo, visst har Kristoffer Bergström ändå rätt någorlunda och är med här. Och Kristianstad också med tanke på vad de har värvat och så vidare. Och sen Linköping som jag inte tycker egentligen ska räknas bort så tydligt efter de här andra fyra. För de har en plan, de har en bra trupp, de har en jätteskicklig tränare i André Jeglerts, de har någonting på gång. Så att det är fem lag jag hoppas kommer slåss in i det sista om guldet.
Och det vi har sett de senaste säsongerna är inte att laget med högst toppar vinner guld. Inte nödvändigtvis. Nej. Utan det vi har sett väldigt tydligt är att laget som klarar 2-0 borta mot GIF Örebro, som klarar att fortsätta göra hela tiden, och åker till Vittsjö och bara gör 1-0 och vinner den matchen. Det är de lagen som vinner guld hela tiden. Det blir per säsong någon sån här konstig 10-0. Det blir en riktigt märklig match då och då. Men det är inte det laget som garanterat vinner SM-guld. Utan det är liksom lite för tätt för det. Man kan inte spela så riktigt längre. Utan man måste verkligen kunna vara maskinell och hämta hem 12 poäng på 5 matcher om det är möjligt.
Och det är väl där det är lite upp till bevis tycker jag för Häcken och Hammarby på ett annat sätt än vad det är för Rosengård. Rosengård har visat många gånger att de kan göra det här. Jag tycker inte att det här Häcken ännu helt har visat det när in i början av en säsong. Sättet de tappade poäng.
Det gamla Häcken kunde ju det med Koivisto och vad heter Kuka.
Ja, ja, ja.
Det laget var ju ett av de bättre vi sett tycker jag just på det. Ja, att kunna spela, att bara bomba hem 3 år hela tiden.
Och med all respekt till det här Robert Vilhamn har implementerat och hur många steg de ändå har tagit, så tycker inte jag att Häcken idag är riktigt där än. Men man kan bli motbevisad där nu under det här fotbollsåret som kommer.
Ja, för där håller jag ju inte alls med.
Nej,
jag tycker ju helt tvärtom att sen Robert Vilhamn faktiskt klev in och satte sin prägel på det här laget som han ju ärvde från Mats Gren, det här resterna från Kopparbergs Göteborg när han började skruva i somras och faktiskt skickade iväg en del spelare, var väldigt rak och tydlig mot spelare så här att okej, nej men du kommer inte få så mycket speltid längre. Luna Gevits var kapten i Häcken innan det, var en av dem som fick lämna. Har satsat på sin unga backlinje som visst, den kan svaja ibland. Men det finns otroligt mycket potential i den där backlinjen som leds då av Josefin Rybrink. Hon är 24 eller vad hon är. Hon är äldst i backlinjen. Det är en väldigt ung, lovande backlinje. Det känns som att han har fått med spelarna på tåget och ser man från då sommaren i fjol, alltså de hade ju en riktig jävla skitperiod innan sommaren i samband med den där cupfinalen som verkar ha knäckt dem rejält, och det kan man ju förstå med tanke på hur den avgjordes och allt som blev runt den. Där började man spela oavgjort mot Djurgården och man höll på med det här som man inte får göra om man ska kunna vinna guld. Man insåg att okej, guldet är utom räckhåll. Vi börjar redan nu skruva om för att kunna slåss om guldet nästa år. Det var det man pratade om i Häcken. Det var inte så att okej, nu tror vi att vi kan vara med och utmana Rosengård i år, utan vi ska satsa mot att vi ska vara med nästa år. Vi vill göra en bra avslutning på den här säsongen, och under den perioden så förlorar man alltså bara en match, och det är mot Rosengård. Visst, man förlorar mot Rosengård, men den matchen kom också ganska tidigt i det här när de fortfarande höll på att göra om. Man vinner stort borta mot Linköping till exempel, som var ett av de lagen som faktiskt jag tycker imponerade mest i fjol. Det var ett av lagen som var roligast att titta på i fjol. De spelade väldigt rolig fotboll. Man visste alltid vad man fick. Man hade en vagnskåd som öste in mål och sådär. Men som du sa, Kristoffer, det är ju oftast inte de lagen som vinner SM-guld längre. Det var också därför jag i mitt ursprungstips ville ha Hammarby och Kristianstad tvåa, bägge två, för att jag tänker att något lag ska skrälla. Men jag kunde inte flytta Rosengård hela vägen ner till fjärde plats, för att Rosengård vet hur man håller det här. Hur man vinner matcherna med 1-0. Hur man faktiskt tar med sig skitpoängen från Piteå. De vann SM-guld i fjol utan att imponera, och därför tror jag ju att de då ändå kommer tvåa.
För om de ligger fyra efter halva säsongen, då kommer ju varenda ledare och materialare och allt i klubben nästan ryka och bytas ut, och de kommer börja liksom hitta rätt och sen vända på det. För att det är inte acceptabelt att ligga där överhuvudtaget. Sen har vi Häcken också, den målbilden idag. Men det är just det, Häcken på pappret med potential och allting. Ja, den är högre än vad Rosengårds trupp är idag, tycker jag, utan tvekan. Och jag ser mycket större möjlighet att Häcken avfärdar ett motstånd med 12-0 än att Rosengård gör det. Men just det här att kunna hålla den här jämna nivån och bara ösa in segrar på det sättet över en hel säsong, att inte få den här dippen som de fick i början av säsongen, det tycker jag är upp till bevis för Häcken.
Ja, vi får väl se om de lyckas bevisa det eller inte. Och sen så är det ju faktiskt en ganska speciell säsong på så sätt att våren blir otroligt intensiv. Innan VM ska man alltså spela 17 av 26 omgångar. Så det här med de som kommer göra succé i VM och sen eventuellt flytta, det kanske inte spelar lika mycket in på ett slutresultat mot hur det är tidigare, när det kanske var halva serien kvar. Nu är det inte så mycket kvar. Alltså jag menar, gör Evelyn Vienne en mål för Kanada och så flyttar hon utomlands i sommar, någon vill köpa loss henne, ja, det kanske inte spelar så stor roll för Kristianstad. Hon kan vinna skytteligan ändå på allt det hon hann göra på de 17 omgångarna fram tills dess. Så det blir ju lite speciellt.
Men bra också. För då blir inte lagen sönderköpta. Alltså, utan då är vi ett läge där...
Det känns ju annars som det finns risk för många av de här i toppen, för det finns mycket spännande spelare där som mycket väl kan göra avtryck i sommar och kan stå för starka vårsäsonger så att klubbar ute i Europa får upp ögonen.
Ja, jag gillar det här på sätt och vis att det är så här nu. Nu vet vi i princip vad de kommer in med, och det är det här som ska klaffa. Det är inte att man ska köpa massa spelare som sen, utan det, nu får vi se vad de går för.
Det får vi, och vi ska alldeles strax avrunda här ifrån studion och bege oss till Tele2 Arena. Men vi ska bara nämna den där cupfinalen vi har varit inne på lite också. Vilka tar hem cupguldet när vi håller på och siar här? Blir det Hammarby eller blir det Häcken?
BK Häcken säger jag.
Ja, det tror jag också. Fast Hammarby vinner serien, så tror jag att Häcken är längre fram just nu.
Och då säger jag ju tvärtom då, att Hammarby tar cupguldet och Häcken tar serietiteln, och att även om det kommer göra ont för Häcken med tanke på hur gärna de vill vinna den här titeln efter som det blev i fjol, den där cupfinalen. Men också en fråga som vi alldeles strax ska ställa till Madeleine Janogy och Julia Roddar. Ska matchen spelas på Tele2 Arena?
Givetvis ska den göra det. Alltså det är deras första chans att vinna en titel, så att alltså det är väl helt uppenbart att de ska göra någonting stort av det här nu när de har fått hemmaplan.
Ja, såklart.
Ja, det borde inte finnas något annat. Det är också därför jag tippar att de tar hem den här cuptiteln. Att de kommer ha sitt hemmastöd på Tele2. Och det häftiga i att det lär ju bli Strandvallen i all ära. Vad Hasse Larsson än säger, vad Simon Gustafsson än säger angående den arenan.
Så blir mer folk på damernas final än på herrarnas.
Mm. Och en förhoppningsvis mäktigare inramning. För det här, det borde de här två lagen kunna bädda för. Det kommer vara massor med landslagsstjärnor som spelar i de här. Den här finalen, den ser vi fram emot.
Tänk, det kunde ha blivit en dubbelfest på Bravida Arena. Men det fick vi inte.
Det fick vi inte, men vi får se fram emot det här. Och vi beger väl oss då till Tele2 Arena. Och jag tackar innan det dig Makoto och dig Kristoffer för att ni var med här och tittade lite i spåkulan.
Tack så mycket.
Så kollar vi hur det ser ut i spåkulan hos Madeleine Janogy och Julia Roddar. Ja, då sitter vi här med Julia Roddar och Madeleine Janogy. Hur är läget inför premiären?
Ja, men svinbra. Alltså, vi har haft en bra försäsong och är taggade och få spela premiären här på Tele2 känns häftigt. Ja.
Speciellt efter matchen igår. Att få vinna den på övertid och ta med det självförtroendet inför den här veckan.
Hur mycket extra ger den där segern i cupen?
Med jättemycket. Och, alltså, jag har pratat med Boja innan också att det är så speciellt att vinna på övertid. Alltså, då, det blir en annan känsla. Alltså, man är helt urpumpad och sen kunna vinna med 4-1 och känna att vi orkar och är så starka. Så, ja, det är riktigt en...
Ja. Jag kan ju bara jämföra med fjol när vi förlorade på förlängning och spela premiären. Det gick ju inte så bra. Liksom. Så det känns ju jäkligt skönt att man kan gå in den här veckan med att vi vinner på övertid. Med 4-1 och ha det bagaget, det känns tryggt jämfört med förra året.
För egen del då, missat matcherna i cupen här, vad är det som har känts?
Nej, men det har varit, jag har haft en känning, en mindre känning, så att, jag visste att det inte skulle ta så lång tid, men i och med att att det är tider på säsongen, att då ville vi inte chansa liksom, så att vi har tagit det väldigt försiktigt liksom, vilket har känts skönt. Och speciellt nu efterhand när jag fick spela och det ändå kändes bra liksom.
Är det en lärdom från i fjol där du hade en del problem in i säsongen?
Ja, verkligen.
Vad säger du då Julia som är inne på din första säsong här i Hammarby? Hur har försäsongen och cupen varit?
Ja, men det har varit en tuff försäsong. Mycket träningar, alltså långa dagar. Mycket att lära sig, alltså spelsätt och allting. Men jag tycker ändå att det liknar det jag kommer från USA. Och det är ett lätt gäng att komma in i. Så det känns jättekul.
Om vi stannar lite vid cupen då. Nu är ni klara för final. Det väntar ett Häcken i final. Julia, hur blir det?
Jo, men det blir det speciellt. Vi hette ju inte Häcken då. Men nej, man känner ju igen många. Och ändå liksom många kvar i organisationen också. Så det är klart att det kommer vara speciellt, men det ska bli jättekul och kommer säkert bli en väldigt tuff fight.
Och det var ju de ni förlorade mot i den där semifinalen i fjol.
Japp, så jag är otroligt taggad på revansch. Och jag har heller aldrig spelat en final. Så det ska bli jättekul.
Vad säger ni om att ni blev lottade på hemmaplan då? Och vill ni helst spela den på kanalplan där ni var vana att spela? Eller på Tele2 Arena Tele2, där vi sitter just nu?
Tele2. Och slå rekord.
Mm. 100%. Ja.
Vad skulle det betyda tror ni? Det skulle ju dessutom då bli förmodligen så att cupfinalen för damer blir större än cupfinalen för herrar.
Alltså,
alltså det hade varit mäktigt.
Det var så jävla mäktigt.
Och jag tror absolut att det är, alltså just att det är också Häcken och Hammarby. Ja, ja. Att det blir, det kommer dra folk liksom.
Det ska dra folk.
Ja.
Alltså, folk ska hit.
Om du så ska
exakt, de ska hit. Det finns inget annat. Jag lovar att bjuda på show då.
Ja, Amanda kommer bjuda på show.
Ja,
du. Ja.
Vad känner ni inför seriesäsongen som drar igång nu då? Vad är det för förväntningar och förhoppningar ni går in med?
Jo, men det känns som att vi är alltså trygga som lag och jag tycker det känns som vi kan hantera lite press och ändå så här, vi vet att vi kan och vi är duktiga, så det känns så här, jag tycker det känns men bra och att vi ska vara med i toppen och fightas.
Ja, vi har fått så mycket, jag vet inte hur många gånger jag och du har pratat om så här, alltså pressen och liksom så där, och det fick vi verkligen känna på i fjol, så att vi har ju den erfarenheten nu och det är som du säger att så här, jag upplever inte att pressen alltså kommer vara ett problem i år. Nej. Utan vi har det bagaget Och vi har också fått in spelare som har spelat stora matcher och vet vad som krävs. Liksom. Vi har en blandning på med dem och unga. Mm. Vilket jag tror kommer bli otroligt viktigt och en fördel. Så att det känns otroligt bra faktiskt. Mm.
Det blev en femte plats i fjol. Är det Champions League-plats som gäller i år?
Ja. Det är det. Det är det vi ska gå för. Ja. Liksom. Det hade varit konstigt annars. Om vi skulle gå ut och säga något annat. Ja. Tycker jag.
Kan det till och med vara så att ni är inblandade i striden om SM-guldet? Eller hur går tankarna inför?
Absolut. Vi ska vara med där uppe och fightas. Liksom. Mm. Sen det kommer bli tufft. Det kommer bli svårt. Mm. Men... jag har stora förhoppningar på den här säsongen och vill verkligen. Alltså jag vill det här.
Ja.
Så otroligt mycket.
Ja.
Var det som fick dig att stanna kvar?
Dels det att jag känner mig inte klar. Liksom. Varken jag eller klubben. Liksom. Och det känns skönt att vi har samma mål. Liksom. Så det var ju en stor anledning att jag blev kvar.
Och Julia, du vet ju hur det är att vinna SM-guld. Vad krävs för att vinna ett SM-guld?
Ja, men det är... Alltså det är väl klyschigt att säga, men det är verkligen så här, att ta en match i taget och inte typ sväva iväg för mycket. För det är skitsvårt att vinna en serie. Alltså det är inte lätt. Och det känns som att det är bara, alltså försök att vara här och nu. Alltså ge allt i den matchen du spelar. Och det kanske egentligen är de här matcherna som man på pappret ska vinna. Att det är de som är jävligt tuffa. Så att om man kan hålla en jämn nivå... alltså hela vägen, vilket är skitsvårt, men då tror jag det kan bli skitbra, om ni fattar.
Och om vi ser då på våren som väntar, det blir ju ett intensivt match, ni ska in i en cupfinal också i det här då, men det är alltså 17 omgångar innan VM.
Ja, hur ska ni på det spelschemat? Det känns så jävligt, alltså man har inte ens hunnit tänkt på det typ.
Nej du, det är fan bra att vi är bra på att ta en.
Ja, ja.
Inte i taget. Då hade vi
nej, det,
suttit här.
Nej.
Nej, men det vet vi om. Och det som jag sa, liksom, att ta en match i taget. Det kommer vara mycket matcher. Men vi har en bred trupp. Liksom, och, så att det känns ändå som att det är inte något som kommer påverka oss jättemycket, känns som. Utan det kommer bli tufft med det vi är medvetna om. Liksom. Och bara försöka ta en match i taget. Liksom.
Och typ vara noga med, ja, med allt utanför också. Alltså pumpa i sin mat. Alltså nu om det kommer vara 3 matcher i veckan. Det gäller ju att liksom, ja, men vara noga med det också. Ja. Alltså få rätt förutsättningar för att kunna göra det bra på matchdag. Liksom. Ja. Och vara smart i träning. Vara ärliga. Alltså, ja, har man känning eller vad som helst. Att man ser till lagets bästa. Liksom.
Ja. Ja, viktigt är att våga göra det fast man själv kanske då alltid verkligen vill spela, men faktiskt våga känna efter.
Alltså jag tror att det är nyckel ifall man ska gå hela vägen. Att man faktiskt är ärlig mot sig själv och laget. Och förstå vikten av det. Liksom. Jag tror att vi är bra på det.
Faktiskt. Jag har fått den känslan också. Att alltså vi är väldigt också, det är högt i tak liksom redan nu att säga, ja men det känns som vi påminner varandra om det också så här, bara i gruppen att så här, och från tränarnas håll också, vara ärliga, alltså för det kommer gynna oss i längden och sätta laget först liksom.
Du som är ny, vad har överraskat dig mest sen du kom till Södermalm?
Överraskade mig. Nej men alltså det känns som ingenting. Nej men jag tycker det har varit så här väldigt lätt att komma in. Alltså jag är egentligen inte så överraskad. Det känns som jag och Amanda har ju snackat lite innan och jag liksom skrev på också. Så att, alltså jag hade ändå en ganska bra inblick i vad jag kommer till liksom. Men det är klart det är en ny stad och alltså man ska flytta från andra sidan jorden och hit. Så det är klart det har varit mycket och tufft alltså mentalt, men det känns som allt börjar falla lite på plats. Och, alltså det är en trygghet att ha Maddy i laget också. Så någon jag liksom känner till sen innan. Så jag tycker det har varit enkelt ändå att komma in i liksom en ny arbetsplats. Liksom.
Rent mentalt, vad är det som har varit tufft?
Ja, men jag tror mest att så här, ja, men du vet, man, det är en sjuk situation. Alltså man bor i Washington DC och sen ska man helt plötsligt flytta till Sverige igen. Och har inte varit hemma på 2 år. Alltså bara hemma på besök. Och du vet, alltså flytta hela mitt boende där hit och få ett boende i Stockholm. Alltså det har, jag tycker det har varit väldigt mycket liksom, som kanske inte har varit på fotbollsplan, men det har hänt mycket för mig. Så att det är klart att det har varit liksom tufft till och från.
Madde, hur säljer du in Bajen då när Julia börjar fråga här? Okej, ska jag flytta hem? Ska jag flytta till Madde?
Nej, alltså jag har egentligen bara varit ärlig och liksom svarat på dina frågor. Inte så mycket liksom att jag har försökt övertala Rodda till någonting, utan vi är ju nära vänner, så jag vet hur hon funkar liksom, och där har jag ju tagit in mitt ansvar i att jag vill inte påverka henne, utan jag vill att hon, de frågorna hon har, de ska hon få svar på. Och sen visste ju egentligen, jag visste ju inte att du hade signat.
Nej.
Utan jag fick ju det samtalet och bara
ja,
alltså, för vi pratade lite, men inte så mycket, för att jag inte kände att jag ville liksom, jag ville inte känna alltså att jag påverkade dig till någonting liksom.
Och nej, sen, för jag visste ju att du också var på väg. Alltså jag visste inte om är hon kvar eller inte. Så jag ville inte heller att det skulle vara mitt, bara gå på att så här, Madde här.
Exakt,
alltså, det var ju skitviktigt för mig också.
Precis. Och det var viktigt för mig att jag kunde känna efterhand, även nu när du signat så här. Jag har inte sagt, utan det är ett beslut som Rodda har tagit liksom. Men jag blir såklart överlycklig. Och vet att hon kommer göra succé här liksom, och det är en bra miljö för henne liksom.
Vad skulle du säga att hon tillför som spelare i Hammarby?
Mycket. Och inte bara som fotbollsspelare, utan även som person. Men hon bidrar med mycket, otroligt mycket energi. Och har otroliga erfarenheter. Hon har ett VM-brons, hon har ett OS-silver, hon har ett guld. Hon har ett guld i USA liksom. Hon har en vinnarmentalitet som vi behöver. Och otroligt bra spelare som jobbar hårt box till box liksom, som kommer behövas. Och vi kommer behöva ha på mitten liksom en erfaren spelare som vet vad som krävs och kan hjälpa. För vi har ju en mix av unga och äldre också, som tror det är viktigt att man hjälper de yngre. Så hon kommer bidra med mycket.
Vad var det som gjorde att valet föll på Hammarby? Hur är det att höra de
här? Ja, jag var gud, det kom en tår. Nej, men alltså, jag tycker det var, jag har ju följt Hammarby dels för att jag är bra kompis med Madde och velat sett matcherna de här senaste två åren när jag varit iväg. Men sen har jag haft kontakt med Johan och Pablo och känt att jag skulle kunna passa in i sättet de spelar. Och också att det är som klubb, alltså vilken historia, vilka fans och sättet vi spelar på kändes rätt för mig. Och att det är en klubb som vill framåt, så det föll på det. Och sen var det en bonus att Madde också blev kvar.
Innan vi pratar mer om premiären, som gör det som väntar härnäst, match här på Tele2 där vi sitter mot Vittsjö, så är det ju så att i sommar så väntar ett VM. Hur tänker ni kring era chanser och möjligheter att slå in i en VM-trupp?
Ja, men jag tror absolut om man gör det bra här, är lite närmare än när jag varit i USA och varit långt ifrån, så kan man göra det bra här, så känner jag ändå att jag har chans att slå mig in i en trupp. Och det är ju det som är fokus. Fokus här på Hammarby, och sen jättekul om jag skulle kunna slå mig in i en trupp till VM.
Hur mycket har du saknat landslaget?
Ja, men jättemycket. Man blir alltid jättebesviken när man inte får komma med. Det är sånt otroligt härligt gäng och det är så häftigt att få uppleva de här mästerskapen. Så det har jag saknat jättemycket. Och nu är målet såklart att ta mig in i en VM-trupp.
Och Madde, du har ju varit med samtliga samlingar sen mästerskapet som var i somras. Hur ser du på dina chanser? Känner du att du är nära, eller vad tänker du på det?
Alltså, jag... alltså mitt mål är att vara med i VM. Och jag missade EM i somras liksom, men har tagit mig tillbaka på ett fantastiskt sätt tycker jag. Och liksom jag vill vara med i VM, och det ligger där, men det är ingenting jag kommer fokusera på, utan jag känner mig ganska lugn och känner mig i bra form. Var med senast liksom, hade otroligt kul där och så här, så att jag bara försöker njuta och spela bra fotboll liksom, och så har jag som mål att komma med, eller mål att vara med i mästerskapet liksom. Men det är ingenting jag lägger fokus på liksom när jag är här.
Var det därför också som du valde att stanna kvar i Hammarby, där du känner dig trygg och vet att du kommer få speltid?
Det var inget, det var inte
huvudmålet. Utan det var verkligen att jag inte kände mig klar. Mm. Och jag kände inte det här, jag vill dra liksom. Såklart så är det positivt kanske att jag får spela mycket i Bayern och att jag känner mig trygg och så för landslaget, men det var inte därför jag valde att vara kvar i Bayern.
Om man såg dig spela mot Kina så var det många som sa det där när Madeleine Janogy i försäsongsträning och försäsongsform, då kommer de damallsvenska försvaren få det jobbigt den här säsongen. Hur bra känner du dig inför den här säsongen?
Nej, men jag kände mig i bra form och jag känner att jag har gjort jobbet liksom, så nu det var som när jag gick in i den matchen att så här, fy fan vad ska jag njuta idag bara. Du vet, man får en sån känsla när man bara går ut på plan och bara nu kör vi. Alltså, ja, men det är inte alltid man har den känslan. Nej. Men det, när man har gjort jobbet och man har erfarenhet, man har varit med om mycket och så här. Året, säsongen innan gick inte som jag ville liksom. Jag kunde hålla mig skadefri nu, träna på hårt liksom och så bara fan, det sitter typ, eller så här. Då behöver man inte tänka så mycket, utan mer liksom köra på och lita på att allting finns liksom.
Ja, det känns som hela, alltså även under vinter, alltså när vi var lediga så körde ju du ändå på liksom. Så det känns som du var ju redan bra form i januari, alltså du vet, när man själv kommer in och haft semester i 2 månader. Då var Madde bara här, och jag bara, hur i helvete. Nej, men så jävla, det tycker jag har varit häftigt att se. Alltså din resa. Alltså du vet, jag har ju varit borta i 2. Vi har inte sett varandra jättemycket. Alltså vi har hört liksom. Men sen jag bara, oj, okej. Det här är Madde 2.0 liksom. Så jävla fysiskt monster nu liksom. Nej, det är sjukt. Det har hänt så jävla mycket. Det är häftigt att se. Att det kan hända mycket på kort tid alltså. Med rätt träning och hålla sig skadefri och självförtroende, alltså ja, det är många små bitar som... Ja.
Men framförallt skadefri.
Ja, alltså, det är så viktigt. För då håller man sig, alltså
på en bra nivå. Liksom. Ja, exakt.
Mm. Kommer du vara med och utmana om skytteligatiteln till och med i år?
Ja, det, jag måste väl ändå säga.
Jag får lägga några bollar på dig.
Ja, exakt. Lägg några bollar på dig.
Får servera lite där.
Ja, exakt. Det ska jag se till.
Innan vi lämnar landslaget där bara, hur har det varit att stå vid sidan om som du har fått göra, Julia, senast? Hur mycket kontakt har du haft med Peter under tiden?
Ja, alltså det, man har väl ringt om man har varit besviken och så bara. Det är klart att det är en tuff smäll liksom, men det är lite som Madde var in på, det är ändå här i min klubb som jag utvecklas och jobbar, så att försöka ha fokus här och sen är det en bonus om man kommer med i en VM-trupp och till varje samling egentligen. Så jag försöker oftast att, det är klart att man, det är en anspänning inför varje uttagning, men sen får man prata ur och sen då släpper man det till nästa dag ändå, och jag tycker jag har varit bra på det och sen alltså borra ner huvudet och köra liksom. Så det känns som att det, för att ändå hålla här, så är det viktigt för mig att kunna också släppa det.
Och nu ska ni borra ner huvudet och köra i premiären mot
Vittsjö. Jävla ful. Ja, borra.
Det känns absolut som Hammarby sätt att spela. Ja.
Borra ner huvudet. Jag har aldrig sagt det förut. Nu bara.
Ja, men Vittsjö då, premiären som väntar här. Hur tuff blir den och hur viktigt är det med en seger med tanke på hur säsongen startade här i fjol?
Viktig.
Uff. Den ville du inte bli påminn om, den är
tydligen. Nej, nej, det är viktigt. Och det kommer bli en tuff match, men vi har höga förväntningar liksom, och så att jag tror att det är viktigt att vi går ut och får en bra känsla och behöver inte kolla så mycket på resultat, men i alla fall att vi har en bra prestation. Och så får man se, men målet, vi ska ju vinna matchen, men att man, vi ska gå ut och spela med mod och vi ska göra det vi ska liksom. Det ska inte vara som förra året.
Nej.
Att vi inte vågar liksom.
Och det är så det kändes?
Ja. Att vi fick en chock liksom. Kändes så.
Det känns som vi ändå är alltså, väl förberedda. Att vi fick den här Piteå-matchen också. Ja. För det känns som under träningsmatcherna kanske det inte har varit, och även i Svenska Cupen, alltså inte samma nivå på motståndet. Nej. Men att vi vet att vi orkar. Ja. Alltså vi vet att vi är svinbra när vi har, alltså spelar vårt spel. Ja. Och att vi ändå, alltså, om vi kan hålla det under längre perioder. Ja. Och ja, men vara modiga liksom. Ja. Så tror jag det blir skitbra.
Om jag säger att Julia Rodar är ett av de mest spännande nyförvärven i serien den här säsongen, vad säger du då, Madde?
Jajamän.
Tack!
Jajamän, det håller jag med om.
Vad tillför hon?
Otroligt mycket. Nu ska jag dra det igen.
Dra hela där. Kommer jag ut här.
Nej, men alltså hon är inne på sina... Men hon är äldre, hon har varit med om mycket, hon har guld, hon har silver, hon har landslag, och så hon har så mycket erfarenhet, och det är viktigare än vad man tror. Framförallt också i vårt sätt att spela, att det krävs mycket, väldigt mycket mod, och en viktig roll i vårt sätt att spela i den positionen hon spelar, och då måste man ha en spelare som, ja, men som roddar i den positionen.
11 november summerar vi den här serien. Var hamnar Hammarby i tabellen då?
Alltså jag ser oss med guldhattar.
Ja, det är målet.
Det är målet. Och det är bra att kunna ha det, alltså drömma om det.
Ja, exakt.
För att kunna liksom göra bra prestationer, så tror jag det kan vara bra att ha en dröm lite längre bort. Ja, liksom. Och så får vi hoppas att det blir så 11 november. Vi får väl lyssna tillbaka här då. Se.
Men på vägen dit, en match i taget.
Ja, yep. Precis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.